Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Ja, vi har kommit till slutet av Matteusevangeliet. Och den här gången ska vi stanna för de fem sista verserna i kapitel 27 och de 20 verser som utgör kapitel 28. Vi läser först Matteus 27, verserna 62 till och med 66. Följande dag, som var dagen efter tillberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sade: Herre, vi har erinrat oss att denne bedragare sade medan han ännu levde: Efter 3 dagar ska jag stå upp. Ge därför befallning att graven bevakas strängt till och med 3:e dagen. Annars kan ju hans lärjungar komma och stjäla bort honom och säga till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus svarade dem: Där har ni vakt. Gå bort och skydda graven så gott ni kan. Och de gick bort och skyddade graven genom att försegla stenen med hjälp av vaktmanskapet. Fiendens stränga bevakning av Jesu grav stadfäster hans uppståndelse. Om graven bara hade fått ligga som den var, så hade deras förklaring till den tomma graven varit rimligare. Men när graven förseglas och de romerska soldaterna bevakar den, så är ju deras påstående om att lärjungarna stal kroppen helt orimligt. Evangeliet vilar på dessa två faktum, Kristi död och Kristi uppståndelse. Såväl Kristi död som Kristi uppståndelse är absolut nödvändiga för din och min frälsning. Honom som blev överlämnad åt döden för våra överträdelsers skull och uppväckt för att vi skulle bli rättfärdiggjorda, står det i Romarbrevets 4:e kapitel. Uppståndelsen är det unika med evangeliet. Alla andra religioner har nedtecknat deras ledares död. Endast den kristna tron förkunnar sin grundläggares uppståndelse. Alla andra religiösa ledare är döda. Endast Jesus lever. Ingen av evangelierna ger en fullständig bild av uppståndelsen. Vart av evangelierna har nedtecknat den del av uppståndelsen som bidrar till att fullfölja den tanke som är andens mening och mål. Därför ger de 4 evangelierna helhetsbilden tillsammans. Ingen av evangelieförfattarna försöker ge en helhetsbild, men återger endast det som tjänar hans uppgift. Så för att få helhetsbilden behöver vi evangeliernas samlade framställning, och vi möter ingen motsägelse emellan dem. Matteus presenterar Jesus som konungen, och det som Matteus skriver är något av en trumpetfanfar. Jesus föddes som konung. Han levde som konungen och han dog som konungen. Och han uppstod från de döda som en konung. Matteus berättar om jordbävningen. Ängeln som steg ned, den undanrullade stenen, de förskräckta vakterna och de religiösa ledarnas försök att bortförklara den tomma graven. Jämför du till exempel Lukas evangeliet och Matteus evangeliet, finner du hos Lukas en stilla och nästan nedtonande stil som präglar Lukas och som gott stämmer överens med Lukas målsättning. Kvinnorna kommer i morgonens stillhet och den stora stenen är redan undanrullad. Lukas berättar den mänskliga historien, medan Matteus presenterar honom i hans ämbete som konungen. Vi läser i Matteus kapitel 28, verserna 1 och 2. När sabbaten var över i gryningen till den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven. Då kom en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den. De andra evangelierna berättar att de hade med sig välluktande salvor för att smörja Jesu kropp. Varför blev stenen undanrullad? För att släppa ut Jesus? Nej, han var inte där då stenen blev rullad undan. Hans förhärligade uppståndelsekropp går genom stängda dörrar och genom gravstenar. Stenen togs inte bort för att släppa ut Jesus, men för att släppa in de som kommit till hans grav. Och den beskrivning som Matteus ger av ängeln är mycket ovanlig i skriften. Jämför till exempel med Daniels bok kapitel 10 och vers 6 och med Uppenbarelseboken kapitel 10 och vers 1. Vi läser vidare vers 3 och 4 i Matteus 28. Hans utseende var som en blixt och hans kläder var vita som snö. Då skälvde vakterna av förskräckelse för honom och blev liggande som döda. Chockerade och hjälplösa i ängelns närhet kan jag tänka mig att vakterna nog var glada att få försvinna från platsen. Och vi läser i vers 5 och 6. Men ängeln sade till kvinnorna, var icke förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har stått upp som han har sagt. Kom hit och se platsen där han låg. När den eviga, odödliga världen, som vi kallar övernaturlig, kommer i beröring med syndens och dödens värld, som vi kallar naturlig, så är det alltid ett ord om att inte frukta. Men också med ett avslöjande. Ert sätt att tjäna Jesus avslöjar att ni tjänar en död Jesus. Det var inte här han avtalade att möta er. Han är inte här. Men kom och se platsen där han låg när han var död. Och vi läser vidare i vers 7. Skynda er och säg till hans lärjungar att han har stått upp från de döda. Han ska gå före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. Ängeln förkunnar Kristi uppståndelse. Och Jesus hade lämnat graven innan stenen rullades undan. Han har nu den förhärligade kropp som är så totalt annorlunda från förnedringskroppen med vilken han blev född. Han ska nu snart uppenbara sig i rum med stängda dörrar. Sök inte Jesus vid graven. Hör vad Jesus säger och gör som han säger. Gå till Galileen. Där är det ni ska möta honom. Där slutar ängelns budskap och ängelns uppdrag. Från och med nu ska budskapet bäras vidare av människoläppar. Kom hit och se platsen där han låg, sa ängeln. Och så sa han, skynda er och säg att han har stått upp från de döda. Vi läser vers 8 till och med 10. Då lämnade de hastigt graven, uppfyllda av fruktan och stor glädje. Och de skyndade bort för att tala om det för hans lärjungar. Men då kom Jesus emot dem och sade: var hälsade. De kom närmare, fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem: var icke förskräckta. Gå bort och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där skall de få se mig. Lägg märke till vad som präglade dessa kvinnor: fruktan och stor glädje. Och budskapet de får till lärjungarna är att han ska möta dem i Galileen. De ska inte kretsa omkring hans grav och vara upptagna av hans död, men komma till Galileen där han uppenbarar sig som den uppståndne, det vill säga som den som har varit död men som nu lever. Som Paulus uttrycker det i Romarbrevets 5:e kapitel, vers 10 och 11: när vi var Guds fiender blev vi försonade med honom genom hans sons död. Så mycket säkrare är det att vi, sedan vi har blivit försonade, ska bli frälsta genom hans liv. Kära vän, tänk en stund på den sättningen: skall bli frälsta genom hans liv.
Ängsliga hjärta, upp ur din dala, glömmer du alldeles bort vad du har. Frälsarens vänskap, nåd och gemenskap, ännu han lever, den samme han var. Gud är i Kristus ännu din fader, sonen är ännu din broder som dog. Trofaste anden, ännu vid handen, städset i gläder, är detta ej nog.
Vi läser Matteus 28, vers 11. När det var på väg kom några av vakten till staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. Soldaterna som var utkommenderade till vakttjänst vid Jesu grav går nu in i staden och avlägger rapport för översteprästerna. De vet inte när Jesus lämnade graven. Allt de vet är att när stenen blev undanrullad så kikade de in och då var graven tom. Hela händelsen hade nästan skrämt vettet av dem. De kunde bli dömda till dödsstraff för att de tillåtit Jesu kropp att försvinna medan de hade ansvaret att bevaka graven. Och tänk, stackars överstepräster, som trodde att de äntligen skulle få ro för den förfärlige timmermannen. Han som hade botat sjuka på sabbaten och som förlåtit synder. Och värst av allt, kallat deras religiösa ritualer för hyckleri och kallat dem själva för vitkalkade gravar. Efter att Jesus tagits ner från korset och de fått ordnat med de romerska soldaterna, visat dem försegligen och förklarat sammanhanget och så bett dem passa på mycket noggrant. Ja, efter det så hade översteprästerna och det äldsta tryggt gått hem. Nu var det över, äntligen. Men när de alltså kände sig som mest tillfreds kommer plötsligt dessa vettskrämda soldater stormande in och berättar vad de upplevt. Men översteprästerna är inte intresserade i vad som verkligen har hänt, bara intresserade att dölja det. Lägg märke till att det inte är en enda av överste prästerna eller det äldsta som ställer frågan till soldaterna: menar ni att han är uppstånden? De säger inte heller, ska vi gå och se? Men de säger till soldaterna, här ska ni få pengar av oss. Glöm vad ni har sett. Och så får soldaterna besked om vad de ska säga. Och det de ska säga, det vill säga deras vittnesbörd, ja, det är skrivet och författat av teoretiska överstepräster som själva aldrig varit ens i närheten av den tomma graven. Och de vetskrämda soldaterna låter sig mutas till att dölja sin feghet med en lögn. Och vi läser i verserna 12 till och med 13. Det kom då samman med det äldsta och höll överläggning, gav en betydande summa pengar åt soldaterna och sade, ni ska säga, hans lärjungar kom om natten och stal honom när vi sov. Det var en mycket orimlig förklaring. Tänk dig en soldat på denna tid, och speciellt en romersk soldat, uttagen som vakt på en bestämd plats och med stränga order om att bevaka något och säga tillträde förbjudet för andra. Anta så att det kommer några fiskare som bryter förseglingen, rullar undan den stora stenen och stjäl det som vakten är ansvarig för. Och tänk så efteråt att hans förklaring till sin befälhavare var, jag somnade. Vad tror du hände då? Efter att översteprästerna och de äldsta bett soldaterna säga att de somnat på sin post, så säger de i vers 14 och 15. Om saken kommer för landshövdingens öron ska vi lugna honom och sörja för att ni kan vara utan bekymmer. De tog emot pengarna och gjorde som han hade sagt dem. Så kom det ryktet ut bland judarna och har hållit sig ibland dem ända till denna dag. Därmed har vi kommit till missionsbefallningen. Och när vi läser det här i de fem sista verserna i Matteusevangeliet, så minns att Matteus har inte tagit med alla detaljerna när det gäller uppståndelsen. Han har inte heller tagit med alla detaljerna när det gäller Jesu marschorder till sina efterföljare, missionsbefallningen. Så missionsbefallningen i Matteusevangeliet borde ses och genomtänkas med det som de andra evangelierna säger om den här händelsen. Och speciellt med Apostlagärningarnas första kapitel och åttonde vers där det står, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och i Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Missionsbefallningen är i högsta grad aktuell även för oss som lever idag. Vi är kallade att vara hans vittnen och vi måste iklädas kraft ifrån höjden. Och vi läser i Matteus 28, verserna 16 och 17. Men de elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Jesu fullkomliga liv förde honom till korset, där han led och dog för att försona dina och mina synder, ja, hela världens. Han är nu uppstånden och världshistoriens största och viktigaste budskap ska nu sändas ut till hela världen. Jesus som vet allt. Vem vill han nu satsa på? Han vet, det finns inte frälsning i något annat namn än namnet Jesus. Han vet att evangeliet, det vill säga budskapet om honom, är mänsklighetens enda hopp. Och nu är allt fullbordat. Och nu ska budskapet ut. Vem får uppdraget? När det är så viktigt, vem vågar Jesus satsa på? Jo, några fiskare från Galileen. Om vilka skriften ger följande vittnesbörd när den uppståndne nu har uppenbarat sig för dem. Men några tvivlade. Ja, så ville vi aldrig ha satsat i vår församling. Att ge ett så viktigt och starkt budskap till så svaga och skröpliga människor. Alla hade de ju somnat när Jesus bett dem vaka med honom den sista natten. Alla 11 hade somnat. Det var bara en som hållit sig vaken, Judas. Och när Jesus blev arresterad skingrades lärjungaskaran. En till och med svor på att han inte kände Jesus. Och även om Jesus den sista aftonen de var tillsammans efter att de sjungit lovsången efter påskmåltiden hade sagt till dem: men när jag har stått upp ska jag gå före er till Galileen. Så var det lika väl inte Galileen man pratade om efter att han dog på Golgata. Det mest naturliga på påskmorgon hade varit om de sagt: det var idag han sa han skulle uppstå. Kom, vänner, låt oss skynda till Galileen. Han sa ju han ville möta oss där. Men man greps av förtvivlan på långfredagen. Man hade med egna ögon sett honom dö. Och man var mera upptagen av vad man sett, det vill säga av de yttre omständigheterna, än av vad Jesus hade sagt. Därför var deras tankar vid graven. Det var ju där han blev lagt. Men så kommer kvinnorna som varit vid graven och de bringar denna hälsning. Jesus sa: säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Och de lyssnade till det vittnesbördet och de gick till Galileen. Och nu var de här. Och här får de se Jesus, så som han lovat dem. De faller ner och tillber, men några tvivlade. Och då står väl Jesus fram och säger: vill ni som fortfarande tvivlar vara så vänliga och ställa er där borta, medan jag har ett viktigt samtal med de som verkligen tror och är fyllda av förväntan. Vi läser vers 17 igen, tillsammans med de tre sista verserna. När de fick se honom, tillbade honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och sade till dem: mig är given all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Jesus står fram och proklamerar sin seger. Det är inte lärjungarna som har segrat. Det är han som har segrat för dem. Segrat även för förnekaren. Johannes vittnar i sitt första brev, kapitel 4 och vers 4. Men ni, mina barn, är födda av Gud, och ni har besegrat dem, ty den som är i er är större än den som är i världen. Lärjungarna är inte starkare än Jesu fiender. Men makten är i Jesu händer nu. Och segern består inte i att lärjungarna är starkare. men han som bor i lärjungarna, han är starkare än honom som bor i världen. Mig är given all makt, säger Jesus. Vi ville så gärna själva känna oss starkare än världen. Och när vi inser att vi inte är det, blir vi missmodiga. Och så söker vi Jesus vid graven, istället för i Galileen. Men hör nu Jesu ord. Mig, det vill säga till Jesus, är given all makt. Gå därför och gör alla folk till lärjungar. Och vi ska lära dem att hålla allt vad Jesus har befallt. Och så ska han vara med oss till tidens ände, det vill säga tills vi går in i evigheten. Den dagen då Gud skapade solen och månen till att fastsätta tider, dagar och år, då började tiden. Men tiden ska ta slut, och då är det ingen sol eller måne mer. Som det står i Johannes uppenbarelse, kapitel 21 och vers 23. Och staden behöver inte få sitt ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet upplyser den, och dess ljus är lammet. Det är lammet, Jesus, som är ljuset i den staden som är upplyst av Guds härlighet. Paulus fick en glimt av det ljusets väldiga glans då Gud mötte honom på vägen till Damaskus. Men den härlighet som gjorde Paulus blind, den ska vi med våra förhärligade uppståndelsekroppar vara i stånd att njuta och fröjda oss över. Det blir rent bokstavligt en ljus framtid. Kära troende syster och bror, hur du än tycks ha det i detta ögonblick, hör Herrens ord. Se, jag är med dig alla dagar in till tidens ände, och så ska du få se honom som han är. Din framtidsdag är ljus och lång, och tiden härefter, den är kort. Vi lever nu i den sista tiden, det vill säga den sista period av tid innan det blir evighet igen. Och den sista tidsperioden, det är från Kristi födelse och till hans återkomst. Den tiden kallas för ändetiden, och vi befinner oss i slutet av den. Och se, jag ska vara med er in till tidens ände. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.